Vi sänder Motorpolpodden. Det är Patrik En, Daniel Friberg och så är det jag, Charlotta. Vi sitter här som de tre exilkubaner vi är och ska prata om maktpolitik. Jag tänkte att jag börjar med att läsa innantill. Ska vi se. Dessutom användes säkerhetspolitiken av den högerlikvidatoriska falangen för att legitimera införandet av byråkratisk centralism. Det vill säga den inre partidebatten ströps eller censurerades. När jag suspenderades och senare uteslöts ur SKP 1979 berodde det på att jag hade pratat politik med en medlem utanför partistyrelsen, vilket var ett brott mot säkerhetspolitiken. När vi senare avslöjade att tre andra partistyrelseledamöter, Stefan Lindgren, Per Axelsson och Vivi Löfstedt, hade haft brevkontakt med en icke-medlem, det vill säga Jan Myrdal, och diskuterat läget i SKP, hände givetvis ingenting. Strypandet av den inre partidebatten inspirerades också av Deng Xiaopings linje för den inre partikampen, nämligen sök sanningen ur fakta, vars kärna var att en linje inte skulle debatteras medan den prövades, och en linje kan ju prövas länge. Konsekvensen av den byråkratiska centralismen var naturligtvis att den högerlikvidatoriska falangen obehindrat kunde genomföra sin politiska linje i praxis, eftersom den marxist-leninistiska linjens företrädare antingen utrensades före kongressen 1980 eller lämnade SKP strax efter kongressen. Det här var ett utdrag ur en intervju med en gammal SKP-medlem då. Och då förstår ni kanske vad det är vi ska prata om, närmare bestämt Sverigedemokraterna och deras uteslutningar av partimedlemmar. Återigen, vi berörde ämnet förra gången vi sände och då sa vi det att SD är något av högerns maoister. Och det, ja.
Det tyckte jag var en väldigt fiffig parallell och det var ju många som tyckte efteråt. Det var ju så att den identitära rörelsen har ju pekades ut, som vi sa då, som högerns trotskister, och gjorde Charlotta parallellen då till att SD skulle vara högerns maoister med tanke på själva organisationskulturen och hur de beter sig, som hon citerade här då. Och sedan sist då jag medverkade här i Motpolpodden så har det dykt upp en SD-lojal sida på Facebook med det humoristiska namnet SD Partilinjen, med underrubriken Den rätta vägen, den enda vägen. Och det låter ju synnerligen maoistiskt till sin natur, och jag kunde inte låta bli att leda tankarna till den peruanska maoistgerillan Sendero Luminoso, vilket betyder den lysande stigen. Jag vet inte, har ni sett den här sidan också?
Ja, precis. Vi par i S där, ja. Jimmy Åkesson och Mattias Karlsson. Så.
Ja, just det.
Det har ju funnits ganska många par i S, kan man säga, genom den politiska historien. Lenin och Trotsky är ju ett exempel, och ofta har det ju slutat med att de äter upp varann, så ja, jag vet inte.
För mig gick ju tankarna direkt då till Åkesson som Mao och Karlsson som den här peruanske gerillaledaren då, maoisten Guzman då. Så det är synnerligen slående likheter faktiskt mellan den svenska maoiströrelsen på 70-talet och den sekterismen som existerade då, och SDs utveckling.
Ja, precis. Det är ju inte den enda rörelsen de har en viss likhet med. Jag har förberett en liten lek här som jag kallar gissa avsändaren då. Det går ut på att jag läser upp ett citat där jag har strukit vissa nyckelord, och sen gissar ni vem det är som har sagt det här då. Och då ska vi se. Då börjar jag. Att ledande i olika sammanhang öppet hade deklarerat att man tänkte försöka använda som ett verktyg i sin strategi för att nå ökat samhällsinflytande. Och att man hade en plan för att försöka inifrån genom att söka kontakt med och understödja mer gjorde mitt ansvar att motarbeta dem ännu mer tydligt och angeläget. Vem sa så här?
Ja, om jag får gissa så skulle jag gissa på Mattias Karlsson.
Daniel?
Ja, den är jättesvår. Det låter ju som någonting som skulle kunna publiceras i SD-kuriren. Men jag gissar på en vild chansning här. Jag gissar på Claes Lund, Svenska motståndsrörelsen.
Okej, vi tar en till där, får vi se. Acceptera inte denna främmande och kontraproduktiva, utan se den för vad den är. En strömning som på sikt hotar att försvåra och våra möjligheter att nå ut till det svenska folket. Därför anser vi att det är av största vikt att nu klart och tydligt markera vårt avståndstagande från detta. Kommer inte att på något sätt samverka eller samarbeta med Vi kommer heller inte att erkänna termen som sådan. Detta fenomen har ingenting att göra med Och vi kommer göra vårt yttersta för att försvåra etablerandet av denna strömning i Sverige och förmå så många som möjligt att inte anamma den.
Ja, då, om jag får ändra mig, alltså, den första kan vara någon random sekteristisk rörelse, men den här måste vara ändå vara med Mattias Karlsson i sådana fall.
Daniel, din gissning?
Ja, precis. Just den här texten, jag får också ändra mig. Den första tror jag är Claes Lund eller... Nej, jag tror att den här är Claes Lund, SMR. Jag tror att den första är Mattias Karlsson.
Daniel hade rätt. Den första är från en av Mattias Karlssons Facebook-uppdateringar och den andra publicerades för 10 år sedan då, på Svenska motståndsrörelsens hemsida.
Jaha.
Så, båda två handlar ju då om någon som utifrån hotar deras, så att säga, utstakade enda sanna rätta väg.
Det var ju faktiskt slående likt.
Ja, det var inte en lätt gissning på något sätt.
Det är ju liksom inget nytt under solen, men jag tänkte, Daniel, du pratade lite om det i Motgift häromdagen, den här sektoristiska...
Precis, och det finns ju såklart slående likheter mellan de kommunistiska småsekterna på 70-talet och de nationalistiska småsekterna under 90-talet och början av 2000-talet. Och där får man ju också ha i åtanke att Mattias Karlsson och flera av hans närmaste är barn av sin tid. De kommer ju från den tidseran, så att därför är det kanske mer naturligt för dem att använda sig av sådana synsätt och sådana språkbruk än vad det skulle vara för många andra medlemmar i partiet som kommit med senare. För det är ju väldigt märkligt för ett parti i den här storleken att använda sig av den typen av retorik. Det är ju ändå Sveriges tredje största parti vi talar om, och det är liksom ingen liten sekt på 500 medlemmar, utan det är ju ett stort parti med 17 500 medlemmar, och därför blir det jättemärkligt. Och jag tror att många blir förvånade när de läser i synnerhet den här senaste artikeln på SD-kuriren som påminner väldigt mycket om det som publicerats av både de svenska maoisterna på 70-talet och de svenska extremnationalisterna i början av 2000-talet.
Ja, precis. Så apropå det så har jag ett till citat här då, som man också, ni också kan få gissa vem det är som har sagt om vem. Är farligare än någon fiende. Vem har sagt och om vem handlar det?
Ja, Karlsson och Friberg kanske.
Ja, det är precis, det var Karlsson och Fria Tider. Nej, det är faktiskt Stalin som sa så här om Trotsky. Och det är ju egentligen inte det politiska fiendskapet som sådant, utan valet av retorik. Alltså när man pratar hot, man pratar fiender, man pratar de här rörelserna är farliga och vi har slagit in på den rätta vägen, och lyssnar ni på de här då kommer ni att då kommer vi genast hamna liksom i ja, jag vet inte, på botten igen.
Mm.
Det är väl det som egentligen som är det liksom talande för den här speciella sättet att argumentera då. Mm.
Men var det inte så även i, så att säga, på den nationella högerkanten på 90-talet, hur man försökte stämpla ut varandra, alltså?
Ja, alltså Daniel har ju också en viss erfarenhet av det här med att liksom rikta den här typen av anklagelser mot folk, men jag var ju också
inte av att rikta den här typen av anklagelser mot folk, men däremot att bli måltavla,
ja,
fast från ett helt annat håll då än från SD som nu senast.
Mm.
Precis. Nej, men alltså jag, för vi under då, ja, det var nu 10 år sedan ungefär då, som jag och några andra blev då anklagade av mer, som jag säger, hårdföra liksom nationalister för att vara strasserister då, för att vi inte följde den rätta rena tron.
Det var alltså så strasserism var likhetstecken, eller strasserist var likhetstecken med ideologiskt avvikande då.
Ja, precis. Det är väl det. Den som liksom avviker ifrån partilinjen eller den ideologiska linjen som några har valt ut för att företräda liksom hela.
Mm.
Och frågan är om inte rent av ordvalen ideologiskt avvikande även förekom i de här sammanhangen.
Mm.
Jag tycker det låter väldigt pikant, och det skulle inte förvåna mig det minsta ifall Mattias Karlsson faktiskt har inspirerats av de här gamla sektnationalistiska
skrivelserna. Och Claes Lund med flera då.
Precis, när han talar om ideologiskt avvikande idag i SD-sammanhang.
Mm. Jo, de är väl jämngamla, och för Mattias Karlsson kanske var en slump var han hamnade, så att säga. Det är
ja.
Kamratskap och så, han kanske lika gärna kunde hamnat i VAM, vad vet jag.
Mm.
Men det var rätt intressant, Eva, du sa att man använde strasserist som ett skällsord då för så kallade ideologiskt avvikande. Och härom veckan i Göteborg så var jag inne på ett antikvariat, och där hittade jag faktiskt en bok av Otto Strasser. Den ene brodern då, som har gett namn åt strasserismen då. Boken heter då Den tyska Bartolomé-natten, och jag kunde inte låta bli att köpa den med tanke på vad som har hänt nu i form av utrensningar i Sverigedemokraterna.
Det var lite tecken från ovan liksom. Någon skänkte dig den här boken i.
Ungefär så. Så jag har börjat läsa den nu då, och man får ändå säga att Otto Strasser beskriver på ett väldigt bra sätt här i boken då hur politiska motståndare och även personliga fiender till Hitler då, både inom och utom partiet, rensades ut, alltså mördades sommaren 1934, för övrigt samma år som Guzman föddes. När man läser de här brutala beskrivningarna så slås i alla fall jag ut av hur Tredje rikets brutalitet återspeglar sig i Sverigedemokraterna idag. Idag så det är inga fysiska mord som har begåtts på Gustav, tack och lov då, på Gustav Kasselstrand och William Hane med flera. Men däremot så är det ju väldigt otäcka karaktärsmord.
Precis,
som begås.
Precis. Det är naturligtvis går ju såklart inte att jämföra social stigmatisering med döden, men det finns ju idag, alltså i den så att säga samhälleliga kultur som Sverigedemokraterna väl egentligen har sagt sig vilja vara en del av att kämpa emot, i och med att de själva drabbas av det, så är ju just karaktärsmord ett väldigt effektivt vapen, och Det görs, alltså det finns ju vissa nyckelord eller vissa liksom triggers så, som fascist, rasist, främlingsfientlig och så vidare. Och effekten av att utmåla någon, att stämpla någon på det här sättet, ska man ju inte underskatta. Det har ju flera av deras egna medlemmar fått erfara vad som händer när den här typen av liksom skampanj då, som Marika Formgren kallar det, pågår. Och med tanke på, för att jag kan tänka mig att en vanlig liksom vänsterjournalist som kanske inte direkt sitter på några maktpositioner är ju så mitt i det här, så att man kanske inte förstår hur den här typen av svartmålning, vad det faktiskt har för effekt. Men Sverigedemokraterna, som sagt, de har själva utsatts för det. De har ju också kritiserat det när det kommer från annat håll. Och på något sätt utgivit sig för att vara en kraft emot det. De vet precis vad det här innebär. Så när de gör så här i sina liksom, de skriver en väldigt, väldigt luddig artikel där de går till angrepp mot framförallt folk som arbetar med motpol då, alltså inte mot sina egna medlemmar. Sen gör de någon liksom snabb koppling till en person och som då visar sig ha haft kontakt med Gustav Kasselstrand, och då är det liksom så skär de halsen av honom. Alltså det är ju medvetet, de vet ju vad det är de gör, och det är ju äckligt alltså.
Det är i högsta grad medvetet och framförallt väldigt ohedligt, tycker jag.
Och man får ju också ta hänsyn till att vi lever i ett väldigt annorlunda samhälle idag mot 20-30-talets Tyskland och Ryssland. Jag menar, hade SD varit verksamma i de länderna under den epoken, så hade det ju förmodligen varit mer än en karaktärsmord. Det var frågan om
man gjorde
sig om obekväma personer. Men karaktärsmord är ju det sätt man gör sig av med obekväma personer i det moderna samhället. Och det är egentligen det värsta man kan utsättas för i det moderna Sverige.
Absolut, och detta är unga killar. Alltså William Hane, 23. Gustav Kasselstrand, 27. Som alltså stämplas av Mattias Karlsson som nyfascister här. Och för att helt enkelt för att Karlsson vill ödelägga deras hela framtid.
Det blir ju äckligt i en annan liksom dimension också. Det är ju att just för att SD har på något sätt positionerat sig mot den här skamkulturen, så många medlemmar och liksom anhängare som inte har förmåga att sätta sig utanför och se liksom objektivt på saker och sätta saker i perspektiv. De ser ju inte att det här är precis samma argumentation och samma retorik som Expressen använder mot dem. Just för att de är så övertygade om att SD står för någonting annat. Och då tänker de att då är ju det här sant. Alltså de är liksom inte medvetna på något sätt om att det är om det här. Så det är som du säger, stöd för partiledningen är kompakt. Alltså man vägrar på något sätt att inse vad det är partiledningen håller på med när de gör så här.
Det är nästan en religiös blindhet ofta som man ser då hos framförallt många nya medlemmar, och som vi var inne på, den här sidan då, SD-partilinjen, den enda vägen, den rätta vägen, den heter faktiskt så. Som underrubriker. Och jag tänkte återigen på Otto Strassers bok här om den tyska Bartolomé-natten. Att han kallar boken för det var ju med tanke på den historiska Bartolomé-natten i Frankrike, då det utfördes en massaker på 10 000 franska protestanter, alltså hugenotter, som mördades under en knapp veckas tid. Och i samband med detta så sägs det att Spaniens kung Filip den andre lär ha utbrustit att detta är den största glädjen i mitt liv. Lär han ha utbrustit. Och jag får ändå säga att på de här SD-lojala sidorna nu så ser man...
Nu svingar Jimmy klubban igen.
Nu svingar Jimmy klubban igen. Bara giljotinen går liksom. Och samma lustmodiska glädjetjut får vi alltså nu höra då från de här många nyfrälsta, nästan förblindade sverigedemokrater. Så fort Jimmy hade exekuerat så att säga halshuggningarna här den 27 april på Engelbrektsdagen.
Ja, just det, precis. Och orsaken till att den här närmast religiösa beundran av SDs partiledning har kunnat uppstå, det beror ju på SDs fantastiska opinionsmässiga framgångar i de senaste, ja, de konstant egentligen de senaste 10 åren, eller sen starten, men i synnerhet nu under kort tid, de senaste 6 månaderna. Och därför kan jag förstå ur ett strategiskt perspektiv varför man väljer att genomföra de här utrensningarna just nu. För att nu är man förvissad om att ha maximal lojalitet från medlemskåren och från väljarkåren. Men det är ändå tragiskt att se hur många av gräsrötterna som bara köper de här väldigt lösa anklagelserna rakt av, utan att ifrågasätta, utan att granska till exempel den här senaste artikeln i SD-Kuriren närmare, som är rena skämtet, och varje tänkande människa som tittar objektivt på den här artikeln inser ju snabbt att det finns inget av substans i de här anklagelserna. Det är väldigt lösa guilt by association resonemang som inte ens Expo skulle kunnat publicera så det är alltså så dåligt, alltså det är för dåligt för både Expo och Arnstad och...
Ja, det var ju till och med så att inte rasist men gick ut och sänkte det här kompendiet som...
Bara en sån sak som delar ut kompendier med någon slags bevisföring mot egna, mot partimedlemmar till journalister. Alltså jag har aldrig hört.
Nej, det var ju en bild där Gustav Kasselstrand då pekade mot kameran lite segervist. Och det blev då alltså beskrevs då som något sorts pistolhot mot Jimmy Åkesson.
Den hotfulla hälsningen till partiledningen. Alltså ja, och återigen om man ska... dra de här liksom historiska parallellerna till maktpolitiskt utövande, så fanns det ju tendenser i Sovjet, och det är egentligen väldigt perfekt återgivet av George Orwell då i Animal Farm. Hur så att säga när de här grisarna då, det är Napoleon som då ska föreställa Stalin, och sen så är det Kjell och Snöboll som ska vara Lenin och Trotskij. Och de är ju så att säga, de kämpar ju tillsammans först, eller liksom, de är ju partikamrater. Sen när Snöboll har lyckats driva, Napoleon är ju som har lyckats driva Snöboll i landsflykt. Mm. Då börjar han i efterhand att tala om sådana saker som Snöboll och Kjalle gjorde under deras tid tillsammans. Som han då liksom lyfte upp. Som att, nej men det där, ja, det var ju hans fel, och det hände därför att... Och det är lite samma sak här, för det här, jag menar, väldigt mycket av det som man lägger fram som bevis är sånt som man har känt till, som går tillbaka i liksom... den här hotfulla hälsningen, såg de inte den när den lades upp? Det är mer än 2 år sedan, 2,5 år sedan.
Ja, alltså det är en väldigt otäck... jag kan även dra paralleller, eller se paralleller till DDRs angiverikultur. Och jag vet ju att Sverigedemokraterna har anställda tjänstemän som sitter och kör skärmdumpar och har såna X-files så att säga, och sen när tiden är inne så kan man presentera bevisen. Men som sagt, som du säger Charlotte här, att historien, även om det är bedrövligt att beskåda detta nu, så är historien full av såna här maktstrider. Ja, maktstrider eller
maktmissbruk. Och framförallt i de absolut värsta totalitära samhällena under modern tid kan man hitta väldigt tydliga paralleller. Just inte minst i det här sättet att övervaka sina egna partimedlemmar på det här sättet. Att man till och med avlönar personer till att kartlägga personers Facebookvanor, ta skärmdumpar på vilka sidor de gillar, vilka artiklar de gillar, vad de delar på sin Facebook-sida. Och samla på sig akter om partimedlemmar som man sedan då sparar för framtida bruk, vilket man uppenbarligen har gjort här i det här fallet, i och med att det är så mycket historiskt material, så att så fort någon av de här personerna sedan utmanar dem om en maktposition och blir obekväm och man ska göra sig av med honom, så då finns det en färdig akt med mängder av så kallade ideologiskt avvikande beteenden online som man har kartlagt.
Och alla verkar ju spela in varandra hela tiden också. Det verkar ju vara någon slags intern partikultur att man sätter på diktafonen så fort någon pratar liksom. Hur många grejer som har läckt liksom från...
Det måste vara... Jag lider verkligen med de som fortfarande är kvar på någorlunda ledande nivå inom SD, för att det där är en väldigt osund partikultur, och jag skulle själv aldrig kunna tänka mig att jobba under de här förhållandena. Alltså det går ju dessutom helt på tvärs med vad man säger sig förespråka. Att man vill ha en öppnare debatt, att man vill ha ett friare intellektuellt klimat, att man står för yttrandefrihet och så vidare. Och det ligger ju ens intresse att göra det, med tanke på att det är ju på grund av vår bristande yttrandefrihet och på grund av vårt begränsade debattklimat som invandringsfrågan inte har kunnat diskuteras ordentligt långt tidigare. Så att här gör man ju i handling någonting som går helt stick i stäv med det som man under alla år har sagt sig stå för.
Och det har ju visat sig också att människor, alltså partimedlemmar med självrespekt och heder, de mår ju inte bra i den här partikulturen, och har också lämnat partiet flera nu. Och,
ja, men precis. Nej, men återigen, det jag citerar igen. Eftersom den marxist-leninistiska linjens företrädare antingen utrensades före kongressen eller lämnade SKP strax efter. Och det är precis samma sak. Och även det här med bevisen och hur man använder de här bevisen och vad man väljer ut. Så, att man har pratat politik med någon utanför partiet. När vi senare avslöjade att tre andra partistyrelseledamöter hade haft brevkontakt med en icke-medlem och diskuterat läget i SKP, hände givetvis ingenting.
Ja. Och då hade ju den maoistiska SKP hade väl kanske 2 promille av rösterna. Här talar vi om ett parti som faktiskt har i dagsläget skulle kunna nå 20% i ett val. Och då blir det rätt så läskigt faktiskt.
Precis.
Men om man ser tillbaka nu då på de här, för jag har varit ute på ganska intensiva månader med utspel mot pool och mot liksom... hur summerar vi? Vad är vår slutsats liksom? Vad säger vi om det här egentligen?
Precis, det är ju väldigt relevant för oss att kommentera, och det har ju sagts förut, det har sagts åtskilliga gånger i diverse debattartiklar, både av mig själv och av mina kollegor, och det har sagts i intervjuer, det har sagts i alla möjliga former. Men såklart, man talar ju för döva öron om man har några förhoppningar om att nå fram till SDs partiledning, för de är inte intresserade av sanningen, utan de är intresserade av resultatet som redan har bestämts på förhand. Men hur som helst så kan det ändå vara värt att kommentera det i korthet återigen. Och huvudbeskyllningen i den här fantastiska konspirationsteorin som Mattias Karlsson lanserat om en sorts identitär konspiration för att ta över och infiltrera och radikalisera Sverigedemokraterna, så har ju motpol fått spela en central roll som någon sorts som hjärnan i det hela, som via då olika andra aktörer som Fria Tider och Nordisk Ungdom, då, i och med att de inte har kunnat belägga någon direkt kontakt mellan oss och någon inom SD, så är de ju tvungna att dra till med liksom de här mellanleden. Men hur som helst, beskyllningen handlar ju om att vi har för avsikt att infiltrera och radikalisera SD och öppna upp partiet för så kallade extrema idéer. Och det är ju såklart rena dumheter. Jag menar, som tankesmedia och opinionsbildande aktör så har vi förstås ett intresse att påverka såväl SD som övriga samhället. Och det är inget konstigt på något sätt. Det är ju så alla opinionsbildare arbetar. Och det vore snarare extremt märkligt om vi på något sätt skulle exkludera SD från de målgrupper som vi vänder oss mot i vår opinionsbildande verksamhet. Och även om man nu skulle utgå ifrån att Mattias Karlssons farhågor är seriöst menade, vilket man ändå inte kan utesluta, i så fall är han förstås galen, men likväl, vi kan leka med tanken att de är seriöst menade, så är ju ändå Motpol som konservativ tankesmedia helt överens med SD i princip 99% av alla de frågor vi driver. Inte minst kärnfrågorna, till exempel den svenska invandringspolitiken som är en fråga som överskuggar alla andra. Så varför man just skulle välja ut oss bland alla verksamma opinionsbildare, inklusive etablerade medier i Sverige, för de är också inte minst opinionsbildare, de är betydligt viktigare opinionsbildare än vad vi är.
Jo.
Och måla ut oss som ett stort hot, det är ju helt barockt egentligen, med tanke på att den absoluta merparten av övriga är vänsterliberala opinionsbildare som verkar för fri invandring, som hatar SD, som har som mål att krossa SD. Vi har inga sådana mål, utan vi har genom åren haft en ganska välvillig inställning till SD. Och i de fall vi har kritiserat SD så har det inte varit hela partiet som sådant, utan det har varit vissa handlingar från SDs partiledning som vi har kritiserat. Och det har varit konstruktiv kritik i förhoppning om att de ska bättra sig. Det har liksom inte varit illasinnad kritik. Så att det är smått oförståeligt hur man kan se Motpol som det stora hotet som Karlsson och Jomshof utmålar och så. Men det är såklart inte det här handlar om, utan det handlar om att man vill använda oss som ett redskap i en intern maktstrid. Det handlar i grund och botten om maktpolitik. Att man vill måla upp en berättelse för medlemmarna om en farlig yttre fiende som vill partiet ont och som händelsevis råkar då i deras berättelse kollaborera med just de personer som man vill, som har gjort sig obekväma och som man vill göra sig av med. Att den stämmer dåligt överens med sanningen, det är ingenting som jag behöver fortsätta att förklara för våra lyssnare. Jag menar, det är bara att läsa artikeln på SD-Kuriren och se själva hur lite substans som finns i de här påståendena, och läsa det som vi själva har skrivit om andra tidigare.
Ja, så vad heter det, om vi ska samla ihop oss lite då. Vi har pratat om Sverigedemokraterna. Vi har givit ganska många historiska exempel på organisationer, rörelsepartier som då har fungerat likadant. Och det vi egentligen kan, som man kan sammanfatta det då, så handlar ju det här till syvende och sist om makt.
Precis. Det handlar inte om ideologi, utan det handlar om en maktstrid som man försökt klä i ideologisk skepnad för att mobilisera de egna anhängarna för sin sak, helt enkelt. Och det är inga konstigheter, det är ofta så här maktstrider går till. Det hade liksom inte varit tillräckligt att säga att vi upplever de här och de här personerna som ett hot mot vår maktposition och därför vill vi bli av med dem, utan det är inte medan man har köpt, utan därför så måste man liksom utmåla dem som hot på olika sätt, eller i med SDs terminologi som ideologiskt avvikande. Men som Charlotta nämnde så handlar det till syvende och sist om maktpolitik. Och därför kan det vara intressant att ta ett ögonblick för att analysera SD och dess ledning i synnerhet ur ett maktfilosofiskt perspektiv. som Stellan Bojerud redan varit inne på i sin intervju med Fria Tider, så handlar detta i grund och botten om att Mattias Karlsson svartsjukt bevakar sin position i partiet som chefsideolog. Han påminner i sitt beteende rent av lite grann som den avundsjuka styrmorden i Snövit, i det att han till synes vill undanröja alla som kan utmana hans roll. Och detta skulle kunna förklara den överdrivna paranoia och de övertoner som han tagit till under den senaste maktstriden. En av världens mest kända författare inom just maktfilosofi är Robert Greene, som i sitt mest kända verk, 48 Laws of Power, listar som en av de lagar som man inte får bryta mot om man vill överleva och avancera i en organisation är Never outshine the master, det vill säga överglans aldrig din ledare. I SDs fall Mattias Karlsson.
Det är inte Jimmy Åkesson.
Nej, eftersom Karlsson i under överskådlig tid har varit den reella ledaren inom partiet, medan Åkesson har varit en galjonsfigur. Mm. Det är någonting som blivit extra tydligt under senaste tiden, tycker jag. Inte minst i och med att när Åkesson sjukskrev sig så var det Karlsson som tog över. Som
det passade han på.
Precis, ja. han tog över, han blev...
Han tog ju de facto över också, för om jag får flika in här så har ju faktiskt Sverigedemokraterna valt en viceordförande. Förvisso en synnerligen olämplig sådan, Jonas Åkerlund, men likväl, han är vald som vice partiledare. Mm. Men trots det, så när Åkesson sjukskrev så utnämnde den sjuklige Åkesson Karlsson till sin efterträdare. Detta var inget beslut som togs i partistyrelsen ens, inte ens i verkställande utskottet. Mm. Utan det var bara ett möte mellan Åkesson och Karlsson. Väldigt märkligt faktiskt.
Men okej, okay, så never outshine your master.
Precis, och som Patrik nyss nämnde så fick vi ju bevis på det som vi redan anat under flera år, just i och med Åkessons sjukskrivning, att det är självverket Karlsson som styr partiet.
Och det har ju blivit så att man snackar om D4 i förut, alltså Åkesson, Söder, Karlsson och Jomshof. Söder är ju sidosatt nu och Åkesson är ju bara en skugga av sitt forna jag. Så den här D4 är ju faktiskt D2,5 nu. Så det är ju som Daniel säger här, att Karlsson är ju den pådrivande kraften.
Mm. Precis. Ja, men så är det ju. Och han gick ju väldigt snabbt där från att ha varit den informella ledaren i partiet till att bli även den formella ledaren.
Som man inte får överglänsa på något sätt.
Precis.
Som Bojerud var inne på där.
Precis. Och Karlsson är ingen dum person på något sätt. Det får man ändå igenom. Han är relativt beläst, han är relativt duktig på att debattera, relativt karismatisk, fast med betoning på relativt.
Mm.
Han är till syvende och sist inte mycket mer än en medelmåtta, som under partiets tidiga dagar, då de låg kring 20 000 röster, såklart tillhörde de bästa i partiet och kunde därmed lätt avancera till en ledande position under en period då partiet var ungt och litet och konkurrensen var minst sagt svag.
Man kan väl säga att det, om man tänker liksom SD, så deras bakgrund eller historiskt, de har varit väldigt marginaliserade och det ska ju så att säga till att man liksom, det var ju inte riktigt en rörelse som kanske attraherade människor med stora ambitioner. Men det har väl förändrats i och med att man har vuxit väldigt mycket?
Jag håller inte med om det, om jag får opponera här. För åtminstone inte det sista halvåret här, hur SD har utvecklats, så skrämmer ju det duktiga, ambitiösa människor med en ordnad social tillvaro och ett fungerande civil karriär. De, när de ser och inser vad som pågår i SD nu inför öppen ridå, så är det ingen normalt funtad människa som sätter sitt sociala liv eller sitt arbetsliv på spel för att på allvar engagera sig som medlem eller företrädare SD. Däremot så är det många vettiga människor såklart som röstar på SD nu. Mm. Det är en annan sak.
Precis, jag är benägen att hålla med Patrik och att detta framförallt är en situation som uppstått under det senaste halvåret. Men fram till dess i alla fall så tror jag ändå att SD är, och det är så det har sett ut från mig som utomstående betraktare, att SD har haft ett helt annat läge än vad de haft tidigare. De är numera Sveriges tredje största parti. De har 17 500 medlemmar. Och de har åtminstone fram tills nyligen attraherat människor av en helt annan kaliber än de någonsin gjort tidigare. Och det jag beskriver nu, det är egentligen det scenario som de har haft de senaste 5, 6, 7 åren. Sen det blev uppenbart att de var på väg att bli ett riksdagsparti helt enkelt. Och många av dessa unga förmågor har blivit medlemmar i partiet de senaste åren. Och håller helt uppenbart en helt annan klass än Mattias Karlsson och hans gelikar. Och överglänser honom såväl retoriskt som karismatiskt och inte minst intellektuellt. Och jag kan förstå att detta får honom att känna sig hotad. Och att han hanterat detta genom att reagera i panik i takt med att vissa av dessa individer då avancerat i partihierarkin. Och att han då i panik stegvis rensat ut de som kompetensmässigt stuckit ut. Med undantag då för de som helt underordnat sig hans vilja, som är någonting som ganska få skarpa förmågor av förklarliga skäl är beredda att göra. Och resultatet är ju väldigt tydligt. Det är bara att titta på de människor som Mattias omger sig med. Det är Paula Bjerler, det är Linus Bylund och inte minst Seth Arke Guzman. Om man tittar på alla hans närmaste underhuggare så slås man av att framförallt dess medelmåttighet, och att han i och med sitt kompromisslösa försvar av sin maktposition infört någon sorts medelmåttans diktatur där de som visar upp minsta begåvning utöver det vanliga får finna sig i att bli föremål för diverse personärenden som vi sett alldeles nyligen. Och det är just därför som det är angeläget för partiet att de på sikt kan få till stånd ett generationsskifte där mer kompetenta personer tar över efter de mer sektaristiska och medelmåttiga personligheter som visserligen varit väldigt viktiga i att ta SD dit de är idag, men som nu spelat ut sin roll och i nuläget mest bara fungerar som en bromskloss för partiets utveckling mot att bli ett statsbärande parti. Mattias har försökt göra gällande att Motpol försöker inom citat radikalisera SD och återigen inom citat göra medlemmarna mottagliga för extrema idéer. Detta är givetvis ren lögn, vilket vi redan påtalat tidigare. Men faktum är att vi börjar irritera oss på Mattias och hans maktfullkomlighet och inte minst hans tendenser att av maktpolitiska skäl ställa sig på vänsterns sida i den pågående kulturkampen som inte ska förringas. I det att han populariserar begrepp som neofascism, slår ner stenhårt mot så kallade högeravvikelser och sist men inte minst rent av legitimerar kartläggning av andra Sverigevänners läsvanor och till och med vad de väljer att gilla på Facebook. Vi, och inte minst jag, var i början av året försiktigt positiva till Mattias och hans insats som partiföreträdare. Men efter de senaste turerna tvingas vi tyvärr konstatera att Mattias är, trots eventuella förtjänster på det stora hela, negativ för det vi vill uppnå, det vill säga ett friare, ett öppnare debattklimat, yttrandefriheten som helhet. Det vill säga allt vi arbetar för rent metapolitiskt. Och det spelar ingen roll att SD fortsätter att öka opinionsmätningarna, för det hade de gjort ändå, oavsett vem som satt vid rodret. Mattias försvårar aktivt möjligheterna att få till stånd en friare och intellektuellt hederligare debatt i Sverige.
Ja, vi ska ta och avsluta och jag får tacka er för att ni var med. Men Daniel, du har en liten hälsning du vill rikta till Sverigedemokraterna.
Hittills har Motpol inte haft några som helst ambitioner att påverka maktbalansen i Sverigedemokraterna. Men nu, efter den senaste artikeln på SD-Kuriren, gör vi verklighet av Karlssons konspirationsteorier. Därför vill jag rikta ett erbjudande till alla inom partiet som vill utmana Karlsson. Det spelar ingen roll om ni tillhör partiets höger- eller vänsterfalang, om ni är positiva eller negativa till Israel, om ni kallar er socialkonservativa eller nationalister. Erbjudandet gäller er alla. Om ni tänkte utmana Karlssons maktposition och har reella möjligheter att göra detta, kontakta oss. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning, finansiering och medialt understöd. Att Karlssons karriär blir så kortvarig som möjligt angår oss alla. Hör av er.